Halleluja! Känner ni er glada nu? Känner ni så här, wow, vi ska vara förebedjare. Och man får ju börja lite grann så där och be för dem som inte är närvarande. Kanske be för sig själv. För det står ju i Bibeln, vi ska be för alla i ledande ställning. För kungar och ledare. Och sen står det, ska vi tacka Gud för alla människor. Börja be till Gud, bara allmänt så tack Jesus för att du har frälst alla. Tack för att du låter dem få möta troende. Och tack för att du banar väg för att de ska kunna ta emot dig som sin frälsare. Och när man börjar be för alla människor så blir man medveten om dem som man har just nära sig. Kanske på arbetsplatsen. Och så börjar Gud att uppenbara någonting av deras behov. Och så börjar du bedja, kanske hemma. Du kanske kommer en timme innan på jobbet och så börjar du be för dina arbetskamrater. Och så börjar andens nådegåvor att flöda i ditt liv. Och du börjar se någonting av den nöd som finns i de här vännernas hjärtan. De är ju syskon i hoppet men kanske ännu inte i tron. Och då kanske de säger så här, ja men alltså jobbigt med mitt barn hemma. Och då är det din möjlighet att säga, kan jag få be för ditt barn? Vad heter din pojke, din flicka? Så kan vi be kyrkan för ditt barn. Och så börjar det bli en öppning. Sen kanske du får möjligheten att be också för din arbetskamrat. Kanske med handpåläggning, kanske inte med handpåläggning. Kan hända du får en böneduk som du kan ge till din kamrat och säga, den här böneduken har vi bett för att din cancer ska få böja sig. Och så får din vän stoppa kanske böneduken i byxfickan eller innanför behån och sätta tro till att dina böner har nått till himlen och kan ge läkedom. Förbön är så många, 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 många områden och på så många olika sätt. Och jag tror att Gud använder oss i förbön fast vi ibland knappt vet om att vi ber. Visst är det så? Men jag brukar undvika att säga att jag ska tänka på dig. Då vill jag säga att jag ska tänka på dig i mina böner. För många gånger kommer det inte längre än till tänka. Utan man måste bedja. Man måste komma till Gud. Göra sina önskningar kunniga i hans namn. Med åkallan och bön och tacksägelse. Så att Guds frid som övergår allt förstånd ska kunna bevara våra hjärtan. Och jag tänkte att vi ska börja titta på det bibelstället nu. Och där i Filipperbrevet. Jesus, han säger ju Fader vår som är i himmelen. Kommer ni ihåg vi läste det innan rasten? Alltså han vände sig till Gud i himlen och samtidigt vände han sig till Gud som var i hans hjärta. Alltså det är både Gud i himlen, Fader vår som är i himlen. Gud bor i mitt hjärta genom den helige ande. Gud är närvarande på jorden samtidigt är Jesus på Faderns högra sida. Och i Filipperbrevet 4 så talar Gud här många viktiga saker som jag tycker har att göra med förbön. Och det är Filipperbrevet 4 där han säger att vi ska inte göra oss bekymmer. Utan vi ska vända våra bekymmer till önskningar. Och önskningar är ju inte jultomten. Jag hörde en präst säga, det var något annat land, så sa han. Ja, sa han, tro på bönesvar. Det är som de vuxnas jultomte. Och jag tänkte, vad långt han är från Guds ord. Att tänka så att det är ingen idé att be. Men Gud vill inte att vår bön bara ska bli att tömma bekymren inför honom. För då kan det vara så här att vi blir tröttare i förbönen än när vi började be. Alltså vi börjar bara prata bekymmer och sjukdomar och sjukdomar. Och sen ger vi det till Herren och det blir vår bön. Men Gud önskar att vi ska vända bekymren till önskningar som är i linje med Guds ord. Och då säger Herren så här. Gläder alltid Herren, Filipperbrevet 4:4. Gläder alltid Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Herren är nära. Enda källan till verklig glädje är att veta Herren är nära. Vi har aldrig långt till Gud. Gud har lovat att vara närvarande. Det är två eller tre samlade i hans namn. Är han mitt ibland oss. Han säger att han ska flytta in i vårt hjärta genom den heliga ande. Och aldrig lämna oss. Vara med oss alla dagar in till tidens ände. Är inte det grund för glädjefylld bön? Många förebedjare som jag träffar är tyngda av människors bekymmer. De är tyngda av den nöd de ser i världen. De är tyngda av all information som kommer genom media om situationen både i Sverige, Norden och utöver världen. Och då blir det bekymmer som präglar förbönerna. Jesus som vandrade mitt i nöden var fylld av glädje. Det står i Hebreerbrevet kapitel 1 att han hade glädjens olja mer än sina medbröder. Det här var inte ytlighet. Det här var inte bara att man förnekade problemen och nöden, utan Jesus visste Herren är nära. Han hade som förvissning i sitt hjärta att om han bad om någonting så skulle Gud verka med honom. Han bara visste att om han talade till den här mannen som var förlamad så sa Jesus, ta din säng och gå. Och ett enda ögonblick förlöses Guds kraft och mannen får styrka i sina ben och kan gå och bära hem sin säng. Jesus rör vid den spetälska och omedelbart flödar Guds kraft till fullständig hälsa. Han lägger händerna på den lame mannens ögon och den mannen fick ju två gånger förbön. Men han säger till den andra blinde mannen, så säger han, den blinde mannen, så säger han, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Och mannen vandrar till dammen och tvättar sig och blir fullständigt helad. Alltså vilken visshet det är i Jesus om att Gud är nära. Så förbönens innersta väsen handlar mycket om din och min förtröstan. Gud är här. När Gud är här så är det förväntan. Visst är det det? Gud är här. Han ska gripa in. Han ska verka med sin kraft. Han kommer att möta mitt behov. Och visst behöver vi tillfällen då människor får tömma sitt bekymmer inför Herren. Men vi stannar inte där. Vi stannar inte där. När vi ber för människor i bönerum kanske flera timmar, då låter vi kanske en timme åtminstone gå till att människor får tömma sitt bekymmer, formulera sin nöd, berätta för Jesus det som de har gått igenom. Och då vet ju ändå vi som är förebedare att han redan vet allt. Han vet redan allt. Men varför ska de berätta det för honom då? Därför att det är förtroende. Att få tömma sitt innersta, berätta sin nöd för Jesus, det är att visa förtroende. Och i den tömningen av nöden finns en tro att när jag tömmer min nöd inför Gud så tömmer han sitt liv i mig. Sin hälsa, sin befrielse, sin läkedom och sin upprättelse. Herren är nära. Och sen säger Paulus, gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Nu vänder vi vårt bekymmer till önskningar. Och vi kan inte ha önskningar om vi inte känner Guds ord. Vi behöver veta, och nu har jag sagt det många gånger både idag och igår, att Guds ord uppenbarar Guds vilja. Vi måste vara totalt övertygade och säkra i vårt hjärta att alla namn som kan nämnas i den här världen och i den kommande har fått böja sig vid Jesu fötter. Det är vår visshet. Utifrån vår kunskap om hans seger kan vi göra oss önskningar inför Gud. Utifrån hans ord och hans vilja. Och då säger Herren genom åkallan. Och vi sa innan rasten att vi behöver veta vilket namn som vi åkallar. Vilket namn åkallar vi? Det är namnet Jesus. När apostlarna botade mannen som var förlamad så frågar man omedelbart, i vilket namn? Eller i vilken kraft har ni gjort det här? Och apostlarna är frimodiga och säger, det är i tron på namnet Jesus. Det är i tron på det namnet. För det här namnet har verkat styrka i den här mannens liv. Därför att namnet Jesus är över alla andra namn. Åkallan av namnet. Och namnet Jesus uppenbarar ju hela Guds natur. Hebreerbrevet kapitel 1 säger att all Guds härlighet, allt som Gud är, finns i sonen. Där finns friden, rättfärdigheten, hederskapet. Där finns försörjningen, där finns själavården, där finns läkedomen, där finns befrielsen. Allt som vi behöver finns i det namn som är över alla andra namn. Och vi åkallar inte bara namnet, vi åkallar personen. Och vi öppnar våra hjärtan för personen. För jag tror inte på helande som är bara någon slags metod eller ett mantra. Jag tror på mötet med Gud. Vad säger ni? Det är mötet med Gud. Då blir helande heligt. Då blir helande någonting som vi tackar för. Då blir helande någonting som vi bevarar i våra hjärtan. Då blir det inte bara naman helandet. Ja, jag trodde att du skulle dra din hand över mig och åkalla Herrens namn och jag skulle bli helad. Men profeten sa, du ska doppa dig i Jordans vatten 7 gånger. Det ville inte han. Han tänkte få förbön, betala och åka hem. Men Gud ville ha hans hjärta. Så när vi åkallar Herrens namn så är det som en kärleksrelation. Och jag tror inte att Naaman blev glad första gången han doppade sig. Då tittade han och såg spetälskan är kvar. Så doppade han sig igen. Spetälskan är kvar. Så doppade han sig igen. Men jag ska prata med Naaman. Vi ska dricka kaffe han och jag sen. På andra sidan. Och då ska jag fråga Naaman. Hur kändes det på 6:e gången? För jag tror att det hände något på 6:e gången i Naamans liv. När han doppade sig i Jordans vatten. Jag tror han glömde bort sin spetälska. Och så såg han bara fadern. Och när han kom upp ur vattnet så tror jag att hans händer var bara upplyfta. Tack, 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 tack. Oj, jag är helad också. För när han kommer tillbaka till profeten, då säger han så här. Kan jag få lite jord med mig till mitt land? För nu är det bara Herren som jag tänker tillbedja. Så när vi för människor till Jesus i förbönstjänsten, så är det för en djupare kärleksrelation. Att vara tacksam över att hälsa finns i Jesus Kristus. Det är vårt dagliga bröd. Jag ber varje dag om hälsa. Varje dag. Jag säger kom helige ande, strömma in i mitt hjärta, strömma in i mina njurar, strömma in i min mage, strömma in i mina fötter. Tack underbara Jesus, jag var prisad för förnyad styrka. Nu kom jag från Filippinerna. Jag predikade på en ö där det var 6000 människor med en toalett. Och det var så sopar överallt på den där ön så vi kunde komma i land med båten. Vi fick sova under bar himmel och döda många kackelacker som helst. Och sen skulle jag predika för hela ön och det blev ju hela ön faktiskt. För att det var en ganska liten ö på kanske 3-4 tusen kvadratmeter. Eller kanske knappt det. Och en toalett. Men alla fick höra evangelium. Så vårt dagliga bröder, Herren, den närvarande. Tack Herre för din läkande kraft. Att varje dag få bröd för sin själ. För jag vill inte känna att jag går ner i depression och tungsinne och blir utbränd. Jag har inte tid med det. Så jag måste äta mitt dagliga bröd. Kom helige ande, bara fyll min själ med glädje idag. Kom och fyll min själ med din närvaro. Fyll min själ med din ljuvlighet. Fyll min själ med din balsam. Kom helige ande, bara genomströmma mina tankar. Mitt dagliga bröd i kärleksrelationen med Gud. Vi åkallar Herrens namn. Och sen står det, genom bön och tacksägelse. Det här kan man säga, de enklaste grundpelarna i all själavård är Herren är nära. Vi gör våra önskningar kunniga, vi har bekymren men önskningarna. Vi vänder vår smärta, vårt lidande till Guds ord och vet att Herren vill läka, upprätta och betjäna. Genom åkallan och bön. Och tacksägelse. För vi sa igår och vi sa idag att om vi ber om något efter hans namn så har vi det innan vi ens har sett det. Och sen säger Herren så här. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Vad ska det göra? Bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. För det är inte säkert att helandet kommer omedelbart genom ett mirakel när vi ber för människor. Men vi bevarar deras tankar och deras hjärta i Kristus Jesus. Så att när de har fått sin förbön så vänder de sitt hjärta till Jesus. Tack Jesus. Tack för din helande kraft. Tack för att du är närvarande. Tack Herre för att din läkedom strömmar in i mitt liv. Jag bara prisar dig Gud för att du bara fortsätter att verka i mitt knä här. Jag tackar dig Gud för jag känner en viss skillnad nu Jesus. Men det är inte riktigt bra, men jag bara prisar dig för att du bara fortsätter med din läkande kraft i mitt liv. Vi lämnar den sjuke till Gud och vi lämnar den sjuke i tacksägelse till den levande Guden. I denna tacksägelsens närvaro är det lättare för Guds ande att fortsätta och verka i vårt liv. För vi tror ju på fullständig hälsa. Men vi tror inte på McDonalds helande. Det känns inget bra. Hej då Jesus. Det är inte det vi vill ge människor, utan det är tacksägelse, en överlåtelse, en ödmjukhet, en tillbedjan som gör att vi kan fortsätta förbönen, kanske i nästa steg. Eller kanske det behövs rådgivning efter förbönen. Det kanske behövs undervisning efter förbönen. Det kanske behövs djupare själavård efter förbönen. Men får vi inget klimat av tacksägelse, så fortsätter inte Guds ande att verka. Och jag sa en gång till Gud, om Naaman fick doppa sig 7 gånger så är jag redo att doppa mig 77 gånger. För jag tror på helande. Och när jag börjar på den här vägen, då börjar Herren säga till mig, det var så märkligt, jag måste berätta det för er. Jag var i lutherska kyrkan när det bara hände för många år sedan. Prästen bad, Herren välsigne dig och bevara dig. Ni vet, välsignelsebönen. Och det bara slog i mitt ande. Men vad då? Så jag sprang fram till prästen efteråt och sa, du välsignade mig idag. Vad tog jag emot för någonting? Och då sa prästen så här, det har jag inte tänkt på, sa han. Han var en ung nypräst, vig var han. Jag har inte tänkt på det, sa han. Men då började jag titta i Bibeln vad jag var välsignad med. Och jag började se de djupa sanningarna. Jag var välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Efesierbrevet kapitel 1. 5 Moseboken kapitel 28. Vi är välsignade vid utgången, vid ingången. Höstregn och vårregn. Fienden kommer emot dig för att gå på 7 vägar. Herre, jag har fått arvedel av välsignelse. Jag har fått en välsignelse som gavs till Abraham, Galaterbrevet kapitel 3. Och jag såg ingenting i mitt liv. Ärligt talat, jag var sjuk, jag hade fortfarande hjärtproblem, jag hade värk i kroppen, jag hade dålig ekonomi, mitt liv var ganska kaos, men jag såg någonting i skriften. Och det bara hände något i mitt hjärta. Det här är säkert nästan 30 år sedan. Så började jag varje dag säga så här, jag är välsignad. Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det känns inte. Det syns inte, men jag är välsignad. Och jag kommer ihåg en kamrat som jag hade då, det är säkert 30 år sedan, så sa hon, bråka inte med Linda, sa hon. Det syns ju inte att hon är välsignad än. Men det var en tidsfråga. Det var en tidsfråga. Därför att tacksägelsen gör den där resonansbotten i våra hjärtan för Gud att fortsätta processen. För det är inte säkert att helandet kommer genom ett mirakel. Jag ser ju många mirakel, men det är inte säkert att det kommer genom miraklet, utan många gånger måste det komma genom tron på förbundet, överlåtelsen, vissheten om försoningsgärningen. Och ibland kan helandet ta tid, och ibland är det område 1 kanske som helas först, sen område 2. Jag vet inte varför Gud gör som han gör ibland. Ibland tar han själens helande före kroppens helande. Och ibland tar han kroppens helande före själens helande. Och ibland befriar han och inte hela kroppen på ett tag. Och sen helar han kroppen. Det är för Gud verkar ta saker på det sätt och i den tid och i den ordning som han själv vill. Men jag är totalt övertygad om att Gud vill fullständig hälsa. Och nu ska jag läsa för dig resten av Filipperbrevet där det står då. Jag läser fortfarande på kapitel 4. Och då säger Paulus så här i 18 versen. Jag har fått allt och det i överflöd. 19 versen. så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Och det här ska väcka en sån tro i våra hjärtan, både för egen del och för andras del. Gud är så god. Han längtar efter, han önskar, han vill möta våra behov på livets alla områden. Och den vissheten stärks mer och mer när vi ser Jesu liv och tjänst. Hur han förhöll sig till människor, hur han betjänade människor, hur han hjälpte dem på olika sätt. Och det fyller mitt hjärta med förtröstan. För när Jesus visste att Gud är nära fanns det ingen begränsning. Så det är min bön i mitt eget liv. Gud, ge mig en förvissning om att Jesus är här. I den förvissningen så blir det en förväntan. Det blir som en elektricitet i luften. Och så kan Herren börja verka. Och det är fantastiskt att se när Guds ande blir utgjuten. Och människor bara ropar överallt på möten och så. Jag är helad. Jag hör bättre. Mitt ben är helt bra nu. Och jag kommer ihåg en kvinna som satt i rullstol. Hon kunde inte gå. Var totalt förstörd i hela kroppen. Jag bara kände i min ande. Hon ska upp idag. Det var bara som visshet i mitt innersta. Så jag bara gick fram till henne och så sa jag. Herren ska hela dig. Det kan man inte säga om man inte är ledd av Gud. Men jag sa, Herren ska hela dig. Och hon reste sig upp. Guds kraft kom i hon. Hon hade både rullstol och kryckor. Så hon kunde ta sig några meter. Men den dagen lämnade hon rullstolen och lämnade kryckorna. Och hon gick till Coop som låg en lång bit därifrån och handlade. Och hon jublade i mötena. Såna gånger blir man glad, eller hur? Då vet man, Gud har inga favoriter. Om han helar en så vill han hela alla. Och då ska vi, innan vi går in på tronsbön, för det är det jag ska lära den här eftermiddagen. Så ska vi titta bara lite hastigt på några böner i Bibeln så vi ska kunna se hur bad de i Bibeln. Alltså vi måste ju kunna känna, är vi i linje med Bibelns böner eller är vi för frimodiga? Och då ska vi titta på Efesierbrevet kapitel 1 och läsa apostelns förbön. Där han talar, där han öppnar sitt hjärta och så ber han. Och vilken bön! Det här är en bön som vi på arken ber i församlingen nästan varje dag. För att vi ska få en kollektiv uppenbarelse om vem Jesus är. Vad han har gjort för oss och vilken kraft som är verksam i oss som tror. Lyssna när jag ber den här bönen eller läser den här bönen. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så ni får rätt kunskap om honom. Helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Här kommer liksom bönen om Gud, låt dem se vad de har fått för någonting. Vi har inte bara fått en liten brödbit. Vi har fått ett arv som ska möta våra behov på område efter område. Det är förbön att få förmedla tro på Guds godhet och läkedom och upprättelse. Han säger, låt deras hjärtan upplysas. Hur stort arvet är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Det är inte lite kraft som är verksam genom oss. Vi rör vid en högspänningsledning. Samma kraft satte honom på den högra sidan i himlen över alla furstar, väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas. Alla namn som kan nämnas. Jag tycker det är hemskt när unga människor får cancer. Jag tycker det är fruktansvärt hemskt. Men jag vill inte imponeras av cancer. Jag vill inte tänka att cancern är starkare än Jesus. Jag tycker det är oförskämt mot Jesus. Eller vad säger ni? Jag blir bara arg när cancern gör sådana anspråk på att härska. När sjukdomar gör sådana anspråk på att ta människors liv. Då känner jag det här i Efesierbrevet, ett samma kraft som verkade i Jesus när han uppväckte honom ifrån de döda. Den kraften är verksam i oss som tror på Jesus. Då måste sjukdomen böja sig. Det känner jag i min ande. Och jag blir sur om den inte böjer sig. Jag säger, böj dig. Du måste böja dig. För namnet Jesus är över alla andra namn. Och så blir det en vändpunkt. Och så händer det något i den sjukes hjärta. Sjukdomen tar inte över längre. Jag ser ju gång på gång processen i diabetespatienter. Först är de bundna av diabetes. Alltså de är bundna i tankarna, i känslorna. I begränsningen i livet, i fruktan för att få ögonproblem och kärlproblem och hjärtproblem. Så fruktan i själva sjukdomen har tagit över. Och så har vi bett. Kanske diabetesen finns kvar. De får ta sitt insulin. Men fruktans makt är bruten. Sjukdomens makt är bruten. Inflytandet av diabetes, av bundenhet och rädsla och ångest är bruten. Steg ett. Sjukdomen har böjt sig. Och det blir en väldig skillnad. Och det är samma med cancer. Man kan ha cancer och vara under cancerns makt. Man kan ha cancer och vara under Guds makt. Och veta att den här cancern ska inte ta min glädje, min kallelse, mina drömmar, min framtid. Och sjukdomens makt måste brytas först innan sjukdomen. Sakta men säkert försvinner ur kroppen. Bäst om den försvinner på en gång med mirakelgåvar. Men vi bryter först sjukdomens makt och den ska inte ha herrevälde i våra liv. Oavsett vad den heter, oavsett vad den har gjort med oss, så ska den inte ha makt i våra liv. För makten, härligheten tillhör Gud. Och Gud bor i vårt hjärta. Så Jesus han säger till oss i den här bönen, samma kraft som väckte upp mig ifrån det döda, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande, allt lade han under hans fötter. Jag läser bara vad Bibeln säger. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Och jag tänker ibland, Gud, du skulle inte ha gjort det. Du skulle ha struntat i församlingen. Men det går ju inte. Utan vi är ju hans kropp. Tror ni att han är ledsen ibland? Man tänker ibland, stackars Jesus. Ett öga där och ett öra är där och en fot är där och han vill ju verka med sin kraft. Han gav det bästa han hade till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här är en förebedares verkliga bön. Gud, låt en kraft som väckte upp Jesus ifrån de döda. Låt den vara verksam i mig. Och sen får man stiga tillbaka och bara säga, kom heliga ande. Man måste bara tro på det. För det är Gud som ska bota, det är inte du och jag. Men vi sätter tro till hans försoningsvärld. Vi säger, välkommen heliga ande. Verka med din kraft. Kom Jesus, uppenbara din härlighet. Och så stiger vi tillbaka. Och ibland får vi bara stå och se när Gud helar. Förunderligt. Märkligt när mirakler sker. Och när jag var på den där ön med de 6000 och en toalett. Så kom ju Guds ande. De hade två karaokebarar. De stängde båda bararna för att de ville höra evangelium. Och evangelium gick över hela ön. Och det var så mycket smärta i människor. Och när jag började predika om själens helande och läkedom. Då bara föll människor till marken. De bara grät och de skrek. Och de bara, det var sån smärta i dem. Och jag bara sa, tack heliga ande, gå djupare, bara hela smärtan nu. Tack Jesus för att du är här med din läkande kraft. Vad kunde jag göra? Bara stå och säga, kom ljuvlighetens ande. Kom med läkare dem. Och människor bara berättade, det har skett någonting, jag har blivit helad. Och det var det ena ben och armar och det var höfter och det var huvuden. Och det var allt mellan himmel och jord som Gud helade. Och då kan ju inte du och jag ta oss någon ära. Det är ju Jesus som har vunnit seger. Men han behöver oss. Och sen ska vi titta också på nästa bön, bara som hastigast nu. Om den här bönen som Paulus också ber oss. Och säger han, i 3:16. Min bön, säger han, är att Jesus, alltså Gud, Fadern, 3:16, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Det går inte att vara förebedare och bara under isen. Pröva, får ni se hur det känns. Det går inte. Du kan inte stå inför sjuka människor och känna, jag går hem och drar något gammalt över mig. Du måste känna att din invärtes människa har kontakt med Gud. Så trons ande kan vara närvarande. Det kommer att bryta igenom. Det kommer att gå till seger. Det är mörkret får böja sig. Vi går in i den starkes hus med den helige ande. De här tvångstankarna ska få böja sig. Den här ångesten ska få ge vika. Varför det? Därför att Jesus har vunnit seger. Och den invärtes människans styrka kommer inte genom utbildning. Den kommer genom Guds ande. Det är bara genom Guds ande som du och jag får den här styrkan i vår invärtes människa. Och jag tror Gud är inte grym. Han vill inte ha utbrända förebedjare. Han vill att vi ska vara starka i vår invärtes människa med förvissning. Och sen inte bli besvikna och deppade och ledsna. Jag hörde, jag var i Israel nu och så var det några som var så besvikna på Benny Hinn. Och jag sa till dem, men skyll er själva. Förlåt att jag säger så. Men de hade tro på Benny Hinn. Och jag sa, men skyll er själva. Om ni sätter tro på en människa så får ni väl skylla er själva. De var, när Benny Hinn kommer. Vadå Benny Hinn? Han är bara en vanlig människa. Gud använder honom. Men det är Jesus som är här. När ni går på ett möte ska ni tänka, det är Jesus som ska hela. Det är han som ska beröra. Det är hans kärlek som ska strömma in i era liv. Tack gode Gud för alla dessa underbara predikanter som blir använda av Gud. Men de kan ju flippa ut när som helst. Men Jesus flippar ju inte ut, utan Jesus är Jesus. Förstår ni? Jag sa till dem, skyller själva sig om ni går och tror på Benny Hinn. Och de var så arg på Benny Hinn. Och sen var de arg på Reina Bonke också. Jag var väl så här på den här bonken. Jag var i och pratade med massor med pastorer. Ja, sa de. Vi hade samlat ihop massor med sjuka. Och så skulle vi åka på Reina Bonkes möte i Jerusalem. Och så visade det sig att han var sjuk och låg på hotellrummet. Och då var de jättesura. Och jag sa så här. Ja, till och med predikanterna kan bli sjuka och ligga sig på hotellrummet. Men Jesus blir aldrig sjuk. Och det är honom som vi tillbeder och ära. Vad skönt det här är. Att slippa ha de här idolerna. Men vi ska bli starka förebedjare. Men tänk på det nu idag. När Gud kommer att använda dig så de döda får liv. De bundna blir befriade. De sargade hjärtarna helade. Ta inte åt dig äran då. För det kan också hända det att du ligger på hotellrummet och har magsjuka. Utan då ska du säga det är Jesus. Det är bara Jesus som helar och upprättar. Halleluja, det är bara han. Min invärtes människa är stark. Och jag vilar i Gud. Jag ska säga, jag har fått så nåd genom åren. Jag har aldrig någon som varit sjuk på någon resa utomland i ett u-land. Jag har aldrig varit sjuk. Och det är ingen garanti för att inte jag skulle kunna bli sjuk när jag varit ute. Men jag har sagt till Gud så här, jag hinner inte bli sjuk.